Podplay.
Ett ungt par kommer in på polisstationen i Stockholm. Allting verkar först normalt, fram till att kvinnan får prata med en polis i en rum och börjar berätta något helt osannolikt och chockerande.
Kvinnan ska bli känd som bunkerläkarens offer. Och det är den oberörda gärningsmannen som sitter lugnt och väntar i receptionen. Den som griper honom är polisen Kristoffer Samsing.
Det här är Jag var där, en dokumentär från Podplay av Andreas Utterström och Mattias Bergman. Nytt avsnitt varje onsdag om du inte lyssnar genom Podplay. Där finns hela säsongen redan nu.
Jag heter Kristoffer Samsing, jobbar som polisinspektör i Citypolisen på Norrmalms polisstation. Det har jag gjort sedan 2000.
Norrmalms polisstation ligger på Kungsholmsgatan i Stockholm. Den är en del av ett helt kvarter som inrymmer bland annat passexpeditionen, Kronobergshäktet och Stockholms tingsrätt. När är det som mest tillfredsställande att vara polis?
Det är inte bara en klyscha, utan det är när man helt enkelt hjälper folk. Det kan vara allt ifrån att rädda någon till som håller på att dö, drunkna eller något liknande sånt. Någon som vill ta sig av daga. Eller att man helt enkelt får in någon medmänniska på ett annat spår. Exempelvis då missbruk eller något annat. Där.
När är det som mest frustrerande att vara polis?
När jag helt enkelt kanske frihetsberövar folk och man inte alltid blir fortsatt frihetsberövad. Och när man tycker att det borde vara så.
Kristoffer Samsing har varit vid ordningspolisen och Klara polisen. Men 2015 jobbar han på station sedan några år.
Då arbetade jag för tillfället som stationsbefäl på Norrmalms polisstation i Stockholm City. Det innebär att jag förmansprövar frihetsberövare som kom in så att säga. Det är lite olika va, men det är de poliserna som kommer in med de frihetsberövade, det är där jag kommer in i bilden genom att göra en förmansprövning så att det liksom är korrekt frihetsberövat. Och även anmälningar där det inte är frihetsberövat än.
Vi ska tillbaka till torsdagen den 17 september 2015.
Min minnesbild är att jag jobbade natt, som jag ofta gjorde i vart fall då. Då börjar jag vid 21-22 på kvällen. Och då är den tilltänkta tjänstgöringstiden till 7 på morgon. Och det var även den här natten.
Det här är en vanlig jobbkväll för Kristoffer. Om det nu finns något som en vanlig kväll för en polis i City.
Vad är det för typ av ärenden som brukar landa på ditt bord då, om det är en mer liksom, så att säga, vanlig dag?
Det kan dock vara precis vad som helst. Allt ifrån att det är någon som har hittat en hund eller katt till ett dubbelmord eller någonting. Men det förekommer allt. Det är nog ingen överdrift att säga att väldigt många av de här är påverkade av främst alkohol.
Hittills är det ett hyfsat normalt torsdagspass.
Jag får till mig utav en kollega som sitter i receptionen på Kungsholmsgatan 43, Norrmalms polisstation, att det är en kvinna som är påverkad, och det är inte allt för sällan det är så, och då ska man värdera om det stämmer. Hon stod framme vid luckan då, så att säga, om vi kallar det så, Norrmalms polisstation, och hon hade kommit in med en mansperson också.
Mannen, som heter Martin, är 37 år gammal. Isabelle, som vi kallar henne, är 30.
Martin då satt på stolarna som finns i receptionen och Isabelle var framme vid luckan hos min kollega där.
Isabelle har kommit till polisen för att hämta nyckeln till sin lägenhet. Hon och Martin har varit borta från stan i några dagar och nu kommer hon inte in i lägenheten. Orsaken är att polisen har bytt lås och satt dit en lapp där hon ombeds höra av sig. Detta för att Isabelle har anmälts försvunnen av sin familj som inte hört av henne på flera dagar och nu befarar att hon råkat illa ut. Och nu är Isabelle Eriksson alltså på plats på polisstationen tillsammans med Martin Trenneborg. De beter sig helt normalt, men eftersom hon är anmäld försvunnen måste reglerna följas. Kristoffer Samsings kollega skiljer på henne och mannen. Isabelle får följa med in i ett förhörsrum.
Och samtidigt så ringde man upp till mig som jag var på ett annat våningsplan och ville att jag skulle komma ner. Så jag gick ner och då satt Isabel i förhörsrummet. Gjorde väl ett påverkat intryck men inte agiterat på något sätt, tvärtom. Det var ytterligare en polis som hade tagit över och börjat förhöra henne lite mer formellt.
Kollegan har gjort en slagning i datorn och upptäckt att man misstänker människorov. Alltså att Isabel blivit kidnappad. Därför börjar polisen nu ställa frågor till henne.
Hur är stämningen i det här rummet?
I alla fall så är det ett intensivt samtal så att säga. Och det framgår väl ganska snabbt där att den misstänkte satt ju helt enkelt i restriktionen. Och inte frisprövad på något sätt. Och vi behövde få lite mer information för att kunna helt enkelt agera mot honom där ju.
Den misstänkte är Martin Trenneborg, som fram till nyss framstått som Isabels killkompis. Men det är han inte. Isabel kommer senare att skriva boken I bunkerläkarens våld. Där står det så här om det för henne helt livsavgörande samtalet i förhörsrummet.
När jag kliver över tröskeln till det lilla rummet och dörren stängs bakom mig släpper allt ihop på en gång. Jag bryter ihop. Stapplar och faller nästan. Jag måste luta mig mot bordet och skakar i hela kroppen. Gråter hysteriskt och kan knappt andas. Det känns verkligen som om all luft har lämnat kroppen.
Berättar hon då att hon har varit fången i en bunker?
Ja, jag vill minnas att hon nämnde det. Det som jag behövde då initialt, lite hastigt så att säga, det var väl något brott och göra den bedömningen om det var trovärdigt det som Isabel då uppgav.
Isabel berättar nu i högt tempo en helt otrolig historia. Den artiga mannen som fortfarande sitter helt lugnt på en stol ute i receptionen har hållit henne inlåst 60 mil från Stockholm. Isabel har följt med honom i bil hela dagen, först till sin lägenhet och sen till det som ska bli slutpunkten, polisstationen. Ja, det här låter ju helt otroligt. Som om någon hittat på en skräckhistoria.
Men du måste ju ha hört många märkliga historier av folk som kommer in på stationen genom åren. Vad är det som gör att du kan bedöma att det här stämmer respektive det här är nog inte sant?
Man har blivit lurad många gånger åt båda håll. Mm. Det har kommit in folk som har erkänt Palmemordet och så vidare. Och ett antal sådana. Och ingen har ju, jag är ganska säker på, har begått brottet. Så är det exempelvis. Det har varit andra brott också som man har gjort bedömningar att det här stämmer inte. Men med tanke på hur allvarligt brottet är så måste man kontrollera upp det här. Generellt så är det många som anmäler brott och anger personer. Så är det ju. Och det stämmer inte alltid. Så man måste lägga det i vågskålen där. Och det gjorde jag också. Det var ju speciellt just vad Isabel uppgav. Det var inte bara jag. Vi var flera som gjorde bedömningar att den här är... Det finns stor chans eller risk att historien stämmer helt enkelt.
Isabel är fysiskt medtagen och psykiskt slutkörd men fortsätter att berätta. Hon säger att Martin Trenneborg i flera dygn har hållit henne inspärrad i en specialbyggd bunker i södra Sverige.
Att det var ett speciellt ärende, det framgick nog ganska för mig ganska snabbt. Jag ställde några frågor. Kanske utanför förhöret då. Här gjorde jag bedömningen och även mina kollegor att den här kvinnan inte var psykiskt sjuk. Hon var påverkad och det sa hon själv. Hon hade en förklaring till varför hon var det. Utav något som inte var alkohol. Det var väl mycket möjligt att det var narkotikaklassade. Hon hade helt enkelt blivit påtvingad på något sätt det här.
Nu uppstår frågan. Ska Kristoffer gripa Martin Trenneborg? I så fall för vad? Historien som berättas i förhörsrummet är som sagt helt osannolik. Men så osannolik att någon knappast skulle kunna dikta ihop den.
Det som sticker ut är att det ska finnas ett vapen i bilen som står precis utanför polisstationen. Jag bad några kollegor springa ut och kolla det här. Och en annan väg så inte Martin då skulle se det här då, som satt fortfarande i receptionen där då.
Martin Trenneborg kör en Volvo som han har felparkerat på gatan mitt emot polishuset.
Jag gick ut själv. På något sätt så beslutade jag om att göra en husrannsakan där och inleda någon förundersökning på, ja, om det inte var vapenbrott eller någonting i alla fall. Helt enkelt för att ha laglig rätt att gå och kolla i bilen där. Jag öppnade bakluckan och började titta, och vi ser en pistol ganska omgående. Den här vapnen vet jag inte hur skarp den var, va? men ändå, alltså det räckte som jag ansåg då.
Pistolen, ska det visa sig, är en kolsyrepistol i metall, mycket lik en vanlig. Att Isabel känner till den är inte konstigt. Hon har haft den riktad mot sig tidigare.
Jag ser några kartor, någonting, och så var det namn och grejer och så vidare, som jag gjorde bedömningen att det här räcker helt enkelt för att i alla fall frihetspröva Martin då, som fortfarande satt kvar. Och vi hade honom visuellt under uppsikt, om man skulle få kalla fötter och börja avvika där då.
Bortrövad och inspärrad i flera dygn, och nu i ett litet förhörsrum på polisstationen. Allt medan den som skulle vara orsaken sitter helt lugnt och väntar bara några meter därifrån. Det låter som en lågbudgetfilm, men Kristoffer Samsing litar på vad Isabel berättar.
Hon hade varit där hemma hos sin lägenhet och sett just den här lappen. Och det visste vi ju, det var vi som hade satt den där ju. Inte jag personligen, men kollegor. Och sen när vi då helt enkelt hittade den här pistolen också, då stämde även det. Så hon gjorde ett trovärdigt intryck på mig i vart fall. Hennes uppgifter var så tydliga, detaljrika, gjorde jag bedömningen. Och det lät så konstigt att hon skulle kunna ljuga om det här.
Den misstänkte Martin Trenneborg är läkare. Och han och Isabel är definitivt inga gamla bekanta.
Men det var inga flyktförsök på något sätt, tvärtom. Han satt väldigt lugnt där, och han, min minnesbild är att han såg att vi höll på att kolla i hans bil också. Det var ingenting han reagerade på. Så jag gick ner tillsammans med några kollegor och informerade honom om att han var gripen, för så att vi kunde frihetspröva honom. Vi tog upp honom till arresten och skrev in honom som gripen och förde upp honom på häktet. Mm. Jag säger till honom att han är gripen, och hans reaktion var väl lite att han blev förvånad. Och det kan man ju bli om man är helt oskyldig. Han gjorde ju ett gott intryck. Han var inte otrevlig, han var inte dum på något sätt. Utan han sa att han tyckte det var lite konstigt att han blev frihetsprövad. Men visst, där får vi reda ut något sånt där. Va? Mm. Han följde med direkt utan något form av motstånd. Och han hade ju liksom ett normalt yttre också. Så det var ju inte att han såg ut som en missbrukare eller någonting. Va? Tvärtom. Jag tror att han påpekar själv utan att skryta på något sätt. Men att han var läkare, och det tror jag att Isabel hade sagt från början också på något sätt. Något sånt, va. Och sen blev han ju kvar i många år ju. Så att säga. Så han kom inte ut någon mer på många år ju.
Det här kommer att förändra både Isabel och Martins liv. Han kommer att sitta i fängelse i många år. Och Isabel, hon får hjälp att starta sin långa resa för att bearbeta traumat.
Efter när vi hade frisprövat honom, och då blev det liksom lugnare, då kändes det tryggt. Då är han där uppe, då behöver vi inte tänka på just den delen. Naturligtvis så var ju mycket fokus på Isabel. Hon behövde hjälp. Jag minns inte om vi körde henne till sjukhus och så vidare. Där, va? Sen behövde vi få ytterligare information. Det behövdes ju ett formellt förhör, så att säga. Och det är min minnesbild att vi fick också. Sen i grunden så ska man ju försöka undvika förhöra påverkade personer, va. Men det finns ju inte något förbud mot det, va. Men i det här fallet så gjorde vi nog bedömningen att det krävdes, så att säga. Samtidigt som vi naturligtvis då måste jobba aktivt och offensivt för att inte missa bevisning då. För just Martin då, som var frisprövad.
Det blir morgon. Kristoffer Samsing går av passet och lämnar över sitt material till kollegor. Nu kommer utredarna att börja pussla ihop vad som egentligen har hänt. Och en av de mest omskrivna svenska brottsutredningarna i modern tid drar igång. Den kommer att pågå i över ett år.
Sen så vet jag att man fick lite information via media. Mm. Sen vet jag att de som höll i den här utredningen, det vill jag minnas var då enheten grova brott på Stockholm City. De hörde av sig till mig ett antal gånger. De ville ha ytterligare några uppgifter och så vidare. Det vet jag vid något tillfälle i alla fall. Vad sa Martin till dig när du informerade honom om att han var frihetsberövad?
Isabel är född på en mindre ort i Sverige och har försörjt sig som prostituerad här och utomlands. Den 10 september 2015 köper Martin Trenneborg sex av henne. efter deras första möte, då han pratar engelska och låtsas vara amerikan, åker han hem till sin bostad i södra Sverige.
Nästa gång Martin Trenneborg träffar Isabelle drogar han henne med jordgubbar som han preparerat med starka sömnmedel. Sen kör han henne till sin bostad på landsbygden i södra Sverige. Där har Trenneborg byggt en bunker som Isabelle spärras in i.
Isabelle berättar senare att Trenneborgs plan är att hålla henne inlåst i flera år. Hon ska vara hans flickvän, helt i hans våld, isolerad från omvärlden. Där har Martin tänkt sig att leva med Isabelle, ligga med henne när han vill, och hon ska också ta hand om hemmet. Trenneborg har planerat alltihop mycket noggrant. Anteckningar, så gamla som 5 år, hittas av polisen.
Du är ändå i den unika situationen att du faktiskt har träffat båda två.
Ja, det, då blev det mer speciellt. Jag började ju förstå, det hörde jag ju liksom hur galet det var, så att säga. Och jag förstod det från början, den här bunkern där. Alltså, det vet jag på natten bara. Jag och kollegan, ja, kan det vara så här galet? Alltså, är det så här? Alltså att det, man har en bunker nere i en annan del av Sverige. Och det var väl saker som jag reagerade på när jag då till viss del tog del av förundersökningen när den blev offentlig. Hon hade ju kunnat, Isabelle hade ju kunnat helt enkelt få hjälp på något sätt vid tidigare tillfällen.
Bunkern är en cementbyggnad i flera rum med kök och dusch som Trenneborg har byggt innanför ett vanligt förråd i trä. Därför har ingen av hans grannar fattat misstankar. 3 specialtunga dörrar med kodlås har skilt den fångna Isabelle från friheten. Att fly är otänkbart. Inte ens att döda kidnapparen hade hjälpt henne. Kodlåsen hade hindrat henne från att ta sig ut. Ur Isabelles bok i bunkerläkarens våld.
Jag lyfter på saker, öppnar skåp, flyttar plankor. Och det slår mig att lika mycket som jag letar efter en väg ut, letar jag efter något som jag kan ha som vapen om jag behöver försvara mig. Eller om det uppkommer ett läge där jag kanske kan försöka fly. Men han har verkligen rensat.
Polisen Kristoffer Samsing lämnar ifrån sig ärendet i ett tidigt skede. Men Isabelle stannar ändå kvar i hans tankar.
Vi hade sett i bilen där lite namn och så vidare. Sen vet inte jag om det, hur det blev med den delen där. Va? Men vi såg ju i alla fall ett papper på fler personer där. Om det då skulle vara tilltänkta målsägare, alltså offer, eller om det var personer som redan var offer, eller om det var andra personer som då skulle kunna misstänkas för brott. Det var oklart, va? Utan vi tog hela bilen i beslag, och så vi ville att polistekniker skulle kolla på det, var så just spår och så vidare.
Bunken är stor nog att rymma flera personer och har något som kan liknas vid en rastgård. Trenneborg berättar för Isabelle att han planerar att ta dit fler kvinnor. Hennes panik växer. Ska hon bli fast här för alltid? 2 gånger försöker Isabelle attackera Trenneborg för att fly från bunken, men misslyckas. Kidnapparen har planerat alltihop noggrant. Både han och Isabelle har realistiska gummimasker över ansiktet, tillverkade i Hollywood när han för bort henne. Detta för att ingen av en slump ska känna igen dem. Och det här är en detalj som polisen Kristoffer Samsing har svårt att släppa.
Det var ju helt otroliga saker. Alltså. Men när man då kopplar det till att det stämmer ju. Det var ju masker och så vidare som man hade från början på äldre personer. Och sådana här saker. Det stämmer ju. De här maskerna finns ju liksom. Och han verkar vara så tokig som han helt enkelt, som vi misstänkte då.
Under dygnen i bunkern tar Trenneborg till och med blodprov på Isabelle och tvingar henne dessutom att provta sig själv för könssjukdomar. Han skaffar också p-piller till henne och köper böcker så att hon ska ha något att göra på dagarna när han är borta. Ibland tvingas Isabelle sova i samma säng som kidnapparen, rygg mot rygg. Det händer också att hon får gå med handklovar. Vid ett tillfälle lägger Trenneborg pistolen i hennes hand och uppmanar henne att skjuta honom för att testa hennes förtroende för honom.
Just den här händelsen, ärendet, den var speciell. Alltså, den var nästintill unik. Alltså, så är det väl i alla fall svenska mått, så att säga. Va? En person då med ett högstatusyrke beter sig på det här sättet. Det här var ju en smart person. Ju, Det var ju helt uppenbart ju. Men väldigt farlig och manipulativ. Alltså det var väl helt klart ju. Och läkare har jag gripit ganska många utav faktiskt. Va? Det har jag faktiskt gjort. Va? Och då får man tänka på att det finns väldigt många läkare också.
Det femte dygnet kör bunkerläkaren och Isabelle till Stockholm. Han tänker röja ur hennes lägenhet, ta med hennes saker till bunken och hämta husnycklarna till hyresvärden. Nu ska Isabelle flytta in hos honom för alltid. Risken som Trenneborg tar när han åker till polisen är obegriplig med tanke på hur noggrant han planerat allt annat. Efter flera dygn inspärrad sitter Isabelle bredvid Martin Trenneborg i bilen i 6 timmar från bunken i södra Sverige till Stockholm. På en restaurang under vägen har hon chansen att fly, men vågar inte. Istället åker de tillsammans till polisstationen där Isabelle berättar vad som hänt. Och polisen Kristoffer Samsing griper Martin Trenneborg, vilket gör att hela den här bizarra historien rullas upp.
Vad vi förstod sen då, så hade ju han manipulerat henne, men även hade ju hon då lyckats lura med honom i alla fall här ju. De hade ju åkt genom halva Sverige. Att Isabelle då lyckades locka med sig gärningsmannen, han borde kunna tänka att vad har jag gjort för någonting, jag riskerar ett långt fängelsestraff. Går jag till polisstationen så finns det risk för att jag inte kommer hem på många år. Va? Han tänkte ju inte de banorna uppenbarligen. Utan han litade ju på att Isabelle helt enkelt skulle göra det som hon hade uppgivit att hon skulle göra. Och det var ju hämta nyckeln till lägenheten. Där. Och sen kanske åka tillbaka till den här bunken.
Martin Trenneborg döms 2016 till 10 års fängelse för människorov i tingsrätten. Senare samma år sänker hovrätten straffet till 8 års fängelse.
Min lekmannabedömning är i alla fall att han var psykiskt sjuk. Det måste ha varit. Det är ju ett icke-normalt beteende.
Trenneborg har varit en duktig student, men tidigare i livet drabbats av depressioner med självmordstankar. Han har inte haft några längre förhållanden med kvinnor. I rätten är Trenneborg noggrann med att berätta detaljer om bunkern och dygnen med Isabelle. Men han förklarar inte hur det skulle hjälpa honom att må bättre psykiskt av att kidnappa en kvinna. Ett rättspsykiatriskt utlåtande visar att han lider av en psykisk störning. Så här i efterhand är det otäckt att tänka på vad som hade kunnat hända om Kristoffer Samsings kollega på polisen inte hade pratat med Isabelle i enrum på stationen. Om det aldrig hade gjorts någon slagning i datorn eller ställts frågor som fick henne att börja berätta.
Om det hade varit en stökig kväll, lönehelg, jättemycket att göra, ett derby som hade gjort att ni hade haft fruktansvärt mycket att göra, hade det här då kunnat falla igenom så att säga?
Min spontana svar är ju naturligtvis, jag hoppas inte det. Nej. Och jag hade prioriterat det framför de eventuella brott som nu då var i det här derbyt då. Mm. Det hade jag gjort och så vidare. Mm. Man får tilldela personal på olika sätt, så är det va. Så att det här hade, min uppfattning är att det här hade inte fallit mellan stolarna. Det hade det inte.
Bunkerläkaren avtjänar sitt straff på samma anstalter som några av landets mest hatade förbrytare. En period delar han avdelning med dubbelmördaren Anders Eklund. I fängelset ansöker Trenneborg bland annat om att få spela kortspelet Dominion i cellen, men får avslag. När det här poddavsnittet publiceras är han i färd att bli frisläppt. Tomten med bunken är såld.
I sin bok skriver Isabelle Eriksson att dygnen med bunkerläkaren blir en vändpunkt. Hon slutar sälja sex och blir religiös. Isabelle skriver också en ny bok, romanen Stockholm Secrets, som handlar om några unga kvinnor som lever dubbelliv, där de jobbar som lyxeskorter och samtidigt lurar kultureliten. I arbetet med det här poddavsnittet har vi sökt Isabelle Eriksson, men inte nått henne.
För polisen Kristoffer Samsing är det här ett fall där många frågor inte har fått något svar. Något som bidrar till att händelserna på polisstationen 2015 är något han aldrig kommer att glömma.
Det var nog ett av de mest speciella ärenden på det sättet, va? Det finns andra brott som är väldigt speciella, va? Men just den här delen att han lurade henne. Men hon var tillräckligt smart för att lura in honom till polisstationen. Så det är hennes tanke redan där, va? Men nu ska jag få ta tillfället att kanske på något sätt där och hämta nyckeln där. Mm. Men det var inte hennes huvudsyfte, utan huvudsyfte var helt enkelt att berätta för polisen vad den här personen som följde med henne hade gjort.
Du har hört Jag var där, en dokumentär från Podplay av Andreas Utterström och Mattias Bergman. För Podplay producerar vi även Misslyckade brott. Och följer också Commercial Content, en byrå för företagspoddar, i sociala medier. Exekutivproducent Oliver Bergman. Tipsa gärna om andra fall som du skulle vilja höra om jag var där till jagvardar@bplus.se. Prenumerera och betygsätt gärna podden i din poddspelare så är det fler som hittar till den. Ett nytt avsnitt av Jag var där kommer varje onsdag. Om du inte lyssnar genom Podplay, där finns hela säsongen redan nu. I nästa avsnitt av Jag var där får du höra om Fräcka fredag, tv-programmet som skakade hela Sverige på 80-talet.